During World War II, President James E. Faust.
Under andra världskriget sökte president James E. Faust, då en ung soldat i Förenta Staternas armé, till en befälsutbildning på kadettskola. Han stod inför en antagningsnämnd som enligt honom bestod av hårdhudade yrkesmilitärer. Efter en stund började deras fråga handla om religion. Sista frågan löd: borde man inte släppa efter på moralnormerna i krigstider? Urskuldar inte stridens påfrestningar att man gör sådant som man inte skulle göra hemma under normala förhållanden? President Faust berättar: jag märkte att här fanns ett tillfälle att kanske ta hem några poäng och verka vidsynt. Jag visste mycket väl att männen som ställde den här frågan till mig inte levde efter de normer som jag själv hade blivit undervisad om. Tanken for genom mitt huvud att jag kanske skulle säga att jag hade mina egna åsikter, men inte ville tvinga på andra de här åsikterna. Men då såg jag plötsligt framför mig ansiktena av de många personer som jag som missionär undervisat av kyrkeslagen. Slutet på det hela blev bara att jag sa: jag tror inte på dubbelmoral. Jag lämnade utfrågningen förlikad med tanken att de inte tyckte om mina svar och säkert skulle ge mig mycket låga poäng. Några dagar senare när poängtalen tillkännagavs såg jag till min förvåning att jag hade blivit antagen. Jag ingick i den första gruppen som antogs till kadettskolan. President Faust förstod det. President Faust förstod att vi alla fått handlingsfrihetens gudagivna gåvna, rätten att göra egna val och skyldigheten att redovisa för dessa val. Han förstod också och visade att om resultatet skulle bli positivt måste handlingsfriheten åtföljas av moralisk disciplin. Med moralisk disciplin menar jag självdisciplin grundad på moralnormer. Moralisk disciplin är att ständigt bruka handlingsfriheten till att välja det rätta, därför det är rätt även när det är svårt. Den förkastar självupptagenhet till förmån för ett utvecklande karaktär som förtjänar aktning och sann storhet genom Kristuslik tjänande. Roten i ordet disciplin är detsamma som det engelska ordet för lärjunge, vilket antyder att anpassning till Jesu Kristi föredöme och lära är den idealiska disciplin som tillsammans med hans nåd skapar en rättssinnig och moraliskt högtstående person. Jesu egen moraliska disciplin hade sin rot i hans lärjungeskap i förhållande till Fadern. Han förklarade sina lärjungar: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Enligt samma mönster har vår moraliska disciplin sin rot i lojaliteten och hängivenheten mot Fadern och Sonen. Det är Jesu Kristi evangelium som ger den inre visshet som moralisk disciplin grundar sig på. Samhället i länder där många av oss bor har under mer än en generation underlåtit att främja moralisk disciplin. De har lärt att sanningen är relativ och att alla själva avgör vad som är rätt. Sådana begrepp som synd och orätt har fördömts som värdeomdömen. Som Herren beskriver det: var och en går sin egen väg och efter sin egen Guds avbild. Följden av det är att självdisciplinen har urholkats och samhället måste försöka upprätthålla hövlighet och ordning med tvång. Bristen på inre kontroll hos enskilda föder yttre kontroll av staten. En kolumnist skrev att gentlemässigt med sitt uppförande, till exempel en gång i tiden, beskyddade kvinnor mot grovt ohyfsat beteende. Idag förväntar vi oss att lagar mot sexuell trakasseri ska förhindra grovt ohyfsat beteende. Poliser och lagar kan aldrig ersätta sedvänjor och traditioner och moraliska värderingar när det gäller att styra mänskligt beteende. Polisen och rättsväsendet utgör på sin höjd den sista förtvivlade försvarslinjen i ett civiliserat samhälle. Vår ökade tillit till att lagar ska styra beteenden är ett mått på hur ociviliserade vi har blivit. På de flesta håll i världen har vi upplevt en utdragen och förödande långkonjunktur. Det fanns flera orsaker till den, men en av huvudorsakerna var allmänt utbrett oärligt och oetiskt handlande. Särskilt på den amerikanska bostadsmarknaden och finansmarknaden. Reaktionerna koncentrerats på att utföra fler och strängare regler. Kanske avvaler de här reglerna några för att handla principlöst. Andra blir helt enkelt mer kreativa att kringgå reglerna. Aldrig någonsin kommer att kunna finnas tillräckligt med regler som är så noggrant utformade att det förutser och täcker varje situation. Och även om så vore, skulle det vara oerhört dyrt och besvärligt att upprätthålla dem. Det här tillvägagångssättet leder till en minskad frihet för alla. Som biskop Fulton G. Sheen oförglömt uttryckt i saken. Vi vill inte ta emot Kristi ok, så nu måste vi darra under kejsarens ok. I slutändan är det bara en inre moralisk kompass i var och en av oss som effektivt kan ta itu med både grundorsakerna till samhällets förfall och dess symptom. Samhället kommer att kämpa förgäves för att åstadkomma allmänhetens bästa ända till synd fördöms som synd. Och moralisk disciplin intar sin plats i den medborgerliga dygnas pantheon. Moralisk disciplin lär man sig i hemmet. Även om du inte kan kontrollera vad andra får eller inte får göra, kan sista dagars heliga sanningen stå med den som i sitt eget liv är exempel på dygd och som inprättar vikten av dygd i det uppväxande släktet. Kom ihåg berättelsen i Mormons bok om de unga männen som var avgörande för nefiternas seger i långa kriget mellan 66 och 60 före Kristus. Ammon folks söner. Deras karaktär och disciplin beskrevs så här. De var män som alltid var trofasta i allt som blev dem anförtrott. Ja, det var sanningsälskade och allvarliga män. De hade blivit lärda att hålla Guds bud och att vandra rättrådigt inför honom. Nu hade de aldrig varit i strid, men då fruktade de inte döden. Och de tänkte mer på sina fäders frihet än på sina egna liv. Ja, de hade av sina mödrar lärt att om de inte tvivlade så skulle Gud rädda dem. Och detta var deras tro om vilka jag har talat. De är unga och deras sinnen är orubbliga och de sätter ständigt sin lit till Gud. Här finner vi normer för vad som bör ske i våra hem och kyrka. Vår undervisning bör bygga på vår egen tro och främst inriktas på att ingjuta tro på Gud i det uppväxande släktet. Vi måste förkunna det väsentliga behovet av att hålla Guds bud och vandra rättrådigt allvarligt inför honom. Eller med andra ord, vördnadsfullt. Var och en måste övertygas om att tjänande uppoffringar för annars välbefinnande och lycka är långt bättre än att ge den egna bekvämligheten och egna egodelarna högsta prioritet. Det här kräver mer än sporadiska hänvisningar till en eller annan evangelieprincip. Vi måste ständigt undervisa, huvudsakligen genom att föregå med gott exempel. President Henry B. Eyring beskrev en vision vi strävar efter att uppnå. Jesu Kristi rena evangelium måste sjunka in i våra barns hjärtan genom heligandens kraft. Det kommer inte att räcka för dem att ha fått ett andligt vittnesbörd om sanningen och att vilja ha det som är gott senare i livet. Det kommer inte att räcka för dem att hoppas på rening och kraft någon gång i framtiden. Vår målsättning måste vara att de ska bli sant omvända till Jesu Kristi återställa evangelium medan de fortfarande bor hos oss. Då kommer de att ha blivit starka på grund av vad de är. Inte bara på grund av vad de vet. Det blir Kristi lärjungar. Jag har hört föräldrar säga att de inte vill tvinga på barnen evangeliet. Att de vill att barnen själva ska bestämma vad de ska tro på och följa. De tror att det på så sätt låter barnen utöva sin handlingsfrihet. Vad de glömmer är att man, för att kunna utöva handlingsfriheten på ett intelligent sätt, måste ha kunskap om tingen som de är. Utan den kunskapen kan unga människor knappast väntas förstå och bedöma alternativen som de ställs inför. Föräldrar bör tänka på den onde närma sig deras barn. Han och hans efterföljare propagerar inte för objektivitet utan är ivriga multimedieförespråkare för synd och egoism. Att försöka vara neutral i fråga om evangeliet är i själva verket att förkasta Guds existens och hans auktoritet. Vi måste istället erkänna honom och hans allvetenhet om vi vill att våra barn ska kunna se livets val klart och tydligt och kunna tänka själva. De ska inte behöva lära sig genom sorgliga erfarenheter att ogudakt aldrig har underburit lycka. Jag kan berätta om ett exempel i mitt eget liv på vad föräldrar kan göra. När jag var 5 eller 6 så bodde jag mitt emot en liten mataffär. En dag ville 2 andra pojkar att jag skulle följa med dem till affären. Medan vi stod där inne och längtade efter godiset som man kunde köpa där, ryckte den äldre pojken till sig en chokladkaka och stoppade den i fickan. Han uppmanade andra pojken och mig att göra detsamma, och efter en viss tvekan gjorde vi det. Sen gick vi snabbt ut ur affären och sprang iväg i skilda riktningar. Jag hittade ett gömställe hemma och slet av pappret. Mamma upptäckte mig med chokladfläckar i ansiktet som bevis och gick med mig till mataffären. När vi gick över gatan var jag säker på att jag måste räkna med livstidsfängelse. Under snyftningar och tårar bad jag ägaren om förlåtelse och betalade chokladkakan med pengar som mamma lånade mig och som jag senare måste tjäna ihop till. Mammas kärlek och disciplin satte tvärt och tidigt stopp för min brottsliga bana.
All of us experience temptations, so
vi blev alla utsatta för frestelse. Jag blev frälsaren också, men han gav inte efter för dem. Vi behöver inte heller efter bara för att en frestelse dyker upp. Vi kanske vill, men vi måste inte. En skeptisk kvinnlig vän frågar en unga vuxen kvinna som var fast besluten att leva efter kyskeslagen. Hur var det möjligt att hon aldrig legat med någon? Vill du inte? Den unga kvinnan tänkte, frågan förbryllade mig, för den var så fullständigt ovillkommande. Men bara det att man vill något är knappast någon bra rättesnöre för moraliskt beteende. I några fall finns möjligheten att frestelsen kan leda till missbruk. Jag är tacksam att kyrkan kan erbjuda olika slags terapeutisk hjälp åt ett allt större antal människor för att hjälpa dem att hålla sig ifrån eller klara av missbruk. Men även om terapi kan stötta en persons vilja kan det inte ersätta den. Disciplin måste alltid utövas. Moralisk disciplin grundad på tron på Gud, Fadern och Sonen och vad det kan uppnå med oss genom Jesu Kristi försonande nåd. Med Petrus ord, Herren vet alltså att frälsa det gudfruktiga ur frestelsen. Vi kan inte utgå från att framtiden ska likna det förflutna. Att saker och ting och mönster som vi har förlitat oss på ekonomiskt, politiskt, socialt kommer att förbli som de var. Om vi utvecklar vår moraliska disciplin kan den kanske bli en kraft i det goda tjänst och inspirera andra att sträva i samma riktning. Vi kan därigenom ha inverkan på framtida trender och händelser. Åtminstone kommer moralisk disciplin att vara till ofantlig hjälp när vi ska hantera de påfrestningar och svårigheter som kan komma i ett samhälle som är statt i upplösning. Vi har hört tankeväckande och inspirerande budskap om den här konferensen, och om ett ögonblick kommer president Thomas S. Mons ge sina avslutande råd. När vi under bön tänker på det som vi har lärt oss och lärt oss på nytt, tror jag att anden kommer att belysa de saker som särskilt gäller oss var och en. Vi stärks i vår moraliska disciplin, vilken behövs för att vi ska kunna vandra rättråt inför Herren och vara ett med honom och Fadern. Tillsammans med bröderna och med er, mina bröder och systrar, står jag som vittne om att Gud är vår Fader och att hans son Jesus är vår återlösare. Deras lag är oåterkallig, deras sanning är evig och deras kärlek är oändlig. I Jesu Kristi namn. Amen.